Ett poddtips från Podplay.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. Poliser, vittnen, medlemmar i andra karteller och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
En man skjuts till döds när han ska skjutsa sin son till skolan en het sommardag i Arizona. Några månader senare faller en kvinna ihop och dör plötsligt, bara 49 år gammal, i vad som först beskrivs som en naturlig död. Och mitt i allt detta försvinner två barn, en tonårsflicka och hennes lillebror, spårlös från sina hem. Till en början verkar händelserna inte ha något med varandra att göra, men när polisen börjar titta närmare på det inser de ganska snabbt att det är något som inte stämmer. En berättelse om besatthet, pengar och tro, och om en kärleksrelation som slutade i en av de mest uppmärksammade mordrättegångarna i modern amerikansk historia. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Våld kopplat till barn. Laurie Cox växte upp i Rialto, Kalifornien, i en familj där tron på mormonläran var den självklara mittpunkten. Adam var först ut av syskonen. Därefter kom Alex, den sprallige och skämtsamme, och sedan Laurie. Yngsta systern Summer fullbordade syskonskaran. Familjelivet var djupt förankrat i kyrkan. De läste bibelverser tillsammans, gick troget på söndagsgudstjänster och lät tron prägla allt i vardagen. För Laurie blev kyrkan och församlingen ramen för barndomen och den värld hon växte upp i. I skolan stack Laurie ut. Hon var en duktig cheerleader, hade många vänner och ett sätt som drog människor till henne. Hon drömde om en framtid som speglade det hon fostrats in i. Det perfekta, mormonska livet med äktenskap, barn och en trygg vardag inom församlingens gränser. Direkt efter high school gifte hon sig, men äktenskapet sprack inom bara några veckor. 3 år senare försökte hon igen, den här gången i ett nytt äktenskap. 1996 föddes hennes första barn, sonen Colby. Men äktenskapet med Colbys pappa blev kortvarigt och snart flyttade Laurie vidare, sida vid sida med sin son. År 2001 mötte hon en ny man, Joe Ryan. 1 år senare fick de en dotter, Tyle. För Colby som var 5 år äldre var det en efterlängtad förändring. Han älskade sin nya syster och drömde om att de nu skulle bli den stora, lyckliga familjen. Kort efter att Laurie fött dottern Tyle sökte hon sig till rampljuset. Hon deltog i skönhetstävlingen Mrs. Texas där hon drog blickarna till sig. Solbränd, välklädd och självsäker på scenen fick hon uppmärksamhet inte bara för sitt utseende utan också för sin karisma. Strax därefter dök hon upp i tv-programmet Wheel of Fortune där hon kammade hem hela prispotten. För Laurie blev det ännu en bekräftelse. Hon trivdes i strålkastarljuset och såg det som ett tecken. Hon menade att Gud själv hade manat henne att ställa upp. Men bakom fasaden krackelerade familjelivet. Äktenskapet med Joe Ryan försämrades snabbt. Relationerna inom hemmet blev allt mer ansträngda och konflikterna eskalerade. Till slut nådde de en punkt där äktenskapet inte längre gick att rädda. Skilsmässan blev ett faktum och Laurie stod ensam med barnen. Efter separationen flyttade hon och barnen runt under en tid. Lori arbetade som frisör för att försörja familjen. Och det var genom en av sina kunder på salongen som hon introducerades för en ny man, Charles Wellow. Han skulle snart bli hennes nya make. Charles var generös, stabil och tillgiven. Han hade två söner sedan tidigare, men öppnade snabbt sitt hjärta för både Lori och hennes barn. Han slutade dricka för hennes skull och började anpassa sig till hennes tro. Successivt blev de en sammansvetsad familj. Den stora, lyckliga gemenskapen som Lori längtat efter. År 2006 gifte de sig. På ytan såg de ut som det perfekta paret. Kärleksfulla, välbärgade och troende. För en tid verkade det som att Lori äntligen hittat det hon sökt i flera tidigare äktenskap. Den här gången trodde inte bara hon, utan också omgivningen, att äktenskapet skulle hålla. Ja, för familj och vänner såg det äntligen ut som att Lori hittat stabilitet. Äktenskapet med Charles verkade hålla. Vardagen var ordnad och relationen till barnen var god. Efter år av skilsmässor och brustna drömmar var det här en ny början. Och snart skulle en ny person träda in i deras liv. En liten pojke. Charles hade en syster, Kay Wardcock. Hennes son fick ett barn tillsammans med sin partner, men på grund av missbruk kunde de inte behålla pojken. Kay och hennes make Larry övervägde adoption, men insåg att de själva började bli för gamla för småbarnslivets krav. De vände sig därför till Charles och Lori med frågan, kunde de ta hand om pojken? Lori och Charles svarade ja. Och år 2013 flyttade den lilla pojken Joshua in i familjens hem. Adoptionen gav familjen en ny mening. Trots att åldersskillnaden var stor mellan Joshua och hans syskon fann de snabbt varandra. Han blev lillebrorsan som alla slöt upp kring. Under några år verkade allt fungera. Familjen såg ut att vara lycklig och sammansvetsad. Men under ytan började något förändras. Och det hade med Lori att göra. Hennes tro, som alltid funnits där, blev nu allt mer intensiv. Hon talade allt oftare om att Gud hade en särskild plan för henne. Och mer vände hon sig inåt mot bönen och sina egna uppenbarelser. År 2014 berättade Lori att hon hört en röst från Herren. Orden var tydliga. Hawaii, Hawaii. Hon tolkade det som en gudomlig order. Familjen skulle lämna allt och flytta till ögruppen, mitt i Stilla havet. Charles följde henne. Han gjorde sitt bästa för att stödja Loris andliga resa, även om han själv inte kom från samma religiösa bakgrund. Men för flera av Loris vänner började något kännas fel. De fick höra från Lori att hon upplevde att han hindrade hennes andliga utveckling. Hon tyckte att det var problematiskt att han inte riktigt kunde förstå djupet i hennes tro. Flytten till Hawaii blev inte långvarig. Kort efter att familjen flyttat dit meddelade Lori att hon fått ännu en uppenbarelse. Familjen skulle vidare. I Chandler, en stad i utkanten av Phoenix, fann familjen till en början ett sammanhang. Området var präglat av kyrkor, bostadsområden fyllda av mormonfamiljer. Det fanns en trygghet där, ett lugn, och för många verkade det som att livet för Lori, Charles och barnen äntligen återgick till det normala. Men under ytan började något skifta.
Dags för påskfix. Hos Gemofix kan du köpa 7 kilo NPK-gödsel för bara 139. Extra öppet hela påsken. Gemofix lågprisbyggmarknad.
För Lori var tron aldrig bara en del av vardagen. Det blev nu hela hennes identitet. Hon drogs allt djupare in i idéer om yttersta tiden och hennes tolkningar av skrifterna blev mer radikala. Vänner och familj såg hur hon förändrades. Hon började tala om mörka andar som kunde ta människor i besittning, om ondskefulla krafter som hotade de rättfärdiga. Snart handlade samtalen nästan alltid om synd, rening och förberedelser. Enligt Lori var slutet nära och endast ett utvalt fåtal skulle få plats i den nya världen. Lori började lagra mat och förnödenheter i stora mängder. Ja, i sin växande besatthet fann Lori snart en ny källa till inspiration. I samma veva som hennes tro fördjupades upptäckte hon böckerna av Chad Daybell, en till synes vanlig man från Idaho. På ytan levde han ett stillsamt liv. Han arbetade som redaktör för en liten lokaltidning, var aktiv i sin församling och hade dessutom ansvar för en kyrkogård där han dagligen mötte döden i sitt arbete med begravningar. Men parallellt odlade han en annan identitet. Under flera år hade han skrivit och publicerat en rad apokalyptiska romaner riktade till mormonska läsare. Och de här böckerna beskrev en värld på väg mot undergång. Andliga arméer stod redo, strider mellan ljus och mörker väntade och bara de renaste och mest troende skulle stå kvar när Kristus återvände. Ja, Chad, han gjorde anspråk på något mer än fiktion. Han påstod att hans inspiration kom från egna övernaturliga upplevelser. I en självbiografi så skrev han att han genomgått 2 nära döden upplevelser. Tillfällen då han enligt egen utsago hade fått förmågan att blicka både bakåt i tiden och framåt. Han såg sig själv som en profet, en man med särskilda gåvor att vägleda de utvalda genom de sista dagarnas kaos. Och för Lori blev hans ord en uppenbarelse. Hon slukade hans böcker, lyssnade på hans föreläsningar och kände att någon äntligen satte ord på det hon själv trodde på. Den 27 oktober 2019 deltog Lori under en konferens där Chad Daybell var en av talarna. Från scenen förkunnade han att de sista dagarna närmade sig, att tecknen redan började visa sig. Lori, som redan var starkt påverkad av hans budskap, drogs till honom. Efter att han talat på scenen gick hon fram till honom. Det var första gången de såg varandra. Mötet blev avgörande. Chad påstod att han och Lori varit tillsammans i ett tidigare liv. Han sa att deras namn var skrivna i himlen som 2 av de mest rättfärdiga ledarna i den yttersta tiden. Snart började Lori tala allt mer om Chad. Hon läste hans böcker om och om igen, diskuterade hans läror och blev allt mer uppslukad av hans värld. Även hennes bror, Alex Cox, drogs in. Han hade tidigare distanserat sig från kyrkan, men beundrade Lori för hennes trofasthet. När han själv fick träffa Chad fick han en välsignelse. Han var, enligt Chad, utvald att bli en mäktig tjänare och hade fått i uppdrag att skydda sin syster. Kring Lori och Chad formades nu en liten krets som delade samma trosuppfattning. De producerade poddar om sin tro, diskuterade andliga uppenbarelser och stärkte varandra i övertygelsen om att de levde i den yttersta tiden. För många utomstående började gruppen framstå som en sekt. Kontakten mellan Lori och Chad blev allt tätare. I början av 2019 kom Chad med ett nytt budskap. Han påstod sig ha fått en uppenbarelse. Hennes make Charles var enligt Chad inte längre sig själv. Han var nu en ond ande som Lori behövde akta sig för. Lori började ta allt större avstånd från Charles. Relationens sprickor blev nu djupa klyftor. Konflikterna växte, misstänksamheten likaså. Den 31 januari 2019 tog Charles kontakt med polisen i Arizona. Han var desperat. Bara dagar tidigare hade Lori fått höra från Chad att han inte längre var hennes man. Att han i själva verket var besatt av en ond ande vid namn Nick. Nu med poliserna framför sig berättade Charles att hans hustru förändrats på ett sätt han inte längre kunde förstå. Hon hade tömt deras gemensamma bankkonto, låst ute honom från huset och vägrade låta honom träffa barnen. I hans ögon hade hon förlorat greppet om verkligheten. Charles sa att han fortfarande älskade henne, men att han var rädd. Han förklarade att Lori hotat att döda honom och att han måste få hjälp att både återse sina barn och komma åt sina personliga tillhörigheter. Men för polisen fanns det inget brott att utreda. Det han beskrev föll utanför deras ramar. De noterade hans oro men kunde inte ingripa. Tiden gick och Charles bestämde sig för att begära ut skilsmässa. Han började misstänka att Lori var otrogen med Chad. Samtidigt spreds nya rykten från Lori själv. Hon påstod att det var Charles som hade varit otrogen och uppmanade människor i deras närhet att ta avstånd från honom. Situationen blev ohållbar. Charles försökte nå henne, bad om möten, ville ha ett samtal. Lori vägrade. Hon undvek honom, gömde sig, vägrade att skriva under skilsmässopappren. Vänner och släktingar såg en kvinna som blivit allt mer oförutsägbar och en man som desperat försökte rädda både sitt äktenskap och kontakten med sina barn. I ett sista försök vände sig Charles till Loris bror Adam. Han förklarade hur allvarlig situationen var och bad honom om hjälp. Adam gick med på att försöka medla, att kalla till ett familjemöte där de närmaste kunde prata öppet och få fram sanningen. Den 11 juli 2019, en torsdag. Charles Wallow skulle hämta sin 7-åriga son Joshua för att köra honom till skolan. Planen var bestämd sedan tidigare och både Lori och hennes bror Adam visste om den. Klockan 7:30 på morgonen skickade Charles ett sms till Adam. I meddelandet stod det att Alex, Loris och Adams bror var på uppfarten till huset. Alex hade de senaste månaderna blivit allt mer indragen i Loris och Chads religiösa krets. Charles visste att hans närvaro kunde betyda problem. SMS:et blev det sista livstecknet Adam fick från sin svåger. Kort därefter inkom ett larmsamtal till polisen. Det var Alex Cox som ringde. Med skärrad men kontrollerad röst berättade han att han hamnat i ett bråk med sin svåger och att han skjutit honom i självförsvar. När polisen kom till platsen möttes de av Alex som förklarade vad som hänt. Enligt hans version hade Charles blivit aggressiv och hotfull mot Lori. Då hade Loris 16-åriga dotter Tyle kommit ut på uppfarten med ett slagträ i handen för att försvara sin mamma. Charles hade ryckt slagträt ifrån henne och blivit fysiskt våldsam. I tumultet som följde hade Alex hämtat sitt vapen. Han påstod att han skjutit för att rädda både sig själv och sin syster. Samtidigt som poliserna höll förhör med Alex på brottsplatsen befann sig Lori någon annanstans. Hon hade tagit Charles hyrbil och åkt iväg tillsammans med Joshua. De stannade vid Burger King, köpte frukost och därefter körde hon sonen till skolan som om allt var en vanlig morgon. Efteråt stannade hon till och köpte ett par flipflops till sig själv och till Tyle innan hon återvände hem där polisen fortfarande arbetade. Det var flera detaljer som snabbt väckte frågor. Hur kunde hon lämna platsen precis när hennes make skjutits? Varför agerade hon så oberört? Charles dog på brottsplatsen. Han hade träffats av flera skott. Den tekniska utredningen visade att det sista skottet avlossats när han låg på marken. 4 dagar efter dödsskjutningen av Charles ringde Lori försäkringsbolaget. Hon ville kräva ut makens livförsäkring, en summa på $1 miljon. Men samtalet gav henne en obehaglig överraskning. Under de sista månaderna i sitt liv hade Charles ändrat sin försäkring. Lori var inte längre förmånstagare. Istället gick hela beloppet till en annan mottagare. I ett sms till Chad skrev Lori att hon inte skulle få ut försäkringen, men att hon åtminstone kunde räkna med $4,000 i månaden. Chad kallade situationen fruktansvärd och fortsatte konversationen genom att diskutera vem som stod som förmyndare. Samtidigt slog polisutredningen fast att skjutningen av Charles inte skulle leda till åtal. Alex Koch hävdade konsekvent att han agerat i självförsvar. Trots frågetecken kring skotten gick ärendet aldrig vidare. Fallet rubricerades inte som mord. För Charles familj var det ofattbart. Hans syster Kay och hennes man Larry såg på från sidlinjen, maktlösa. De hade länge varnat för att Lori blivit farlig. Men deras ord föll för döva öron. Kort efteråt började Lori distansera sig helt från Charles släkt. Hon packade ihop livet i Arizona och lämnade allt bakom sig. Tillsammans med sina 2 yngsta barn, Tyler och Joshua, flyttade hon norrut till Rexburg, Idaho. Det var ingen slump att hon hamnade just där. Rexburg var Chads hemort, en stad med stark mormonsk prägel och en miljö där hans idéer om domedagen hade fått fäste bland en liten men hängiven krets. Här samlades människor som delade samma extrema föreställningar. Den 19 oktober 2019 hittades Chads hustru, Tammy, 49 år gammal död i familjens hus. Kvällen före hade hon sagt att hon mådde dåligt, att hon var illamående och kräktes. När Chad vaknade nästa morgon låg hon livlös bredvid honom. Chad motsatte sig en obduktion och inga ytterligare undersökningar gjordes. Hon begravdes bara några dagar senare. Dödsorsaken noterades officiellt som naturlig. 2 veckor senare reste Chad till Hawaii. Där på en solig strand gifte han sig med Lori. Samtidigt pågick en annan historia i det tysta. Loris äldsta son, Colby Ryan, hade nu själv blivit pappa. Han försökte hålla kontakten med sin lilla syster Tyle, som fortfarande bodde med Lori och Joshua i Rexburg. Till en början kom svaren som vanligt. Men med tiden började sms från Tyles telefon kännas annorlunda. Orden, tonen. Något stämde inte. Colby ringde sin mamma och frågade hur Tyle mådde, om han kunde få prata med henne direkt. Lori svarade svävande. Hon sa att Tyle hade fått nya vänner, att hon hade fullt upp och att hon skulle höra av sig när hon hade tid. Svaren från Tyles telefon blev allt märkligare. Meddelandena lät inte som henne. Han bad henne ringa bara för att bekräfta att allt var okej. Efter det blev det tyst. Tyle svarade inte längre. Ja, Colby Ryan och hans sambo blir allt mer oroade. Något är fel. Tyle svarar inte längre på sms och han har inte hört hennes röst på flera dagar. Och mitt i det här så minns de något. Innan Charles dog så hade han desperat försökt varna familjen. Han hade skickat mejl hit och dit, bett folk agera, försöka få någon att förstå allvaret. Men på den här tiden så hade många i familjen avfärdat det. De var trötta på bråken mellan Charles och Lori. När Lori dessutom hävdade att Charles var otrogen och skyldig till alla problem i relationen valde flera att tro på hennes version. Men nu börjar Colby och hans sambo att tänka om. Colby och hans sambo går tillbaka till de här mejlen som Charles har skickat innan han dog. Och där hittar de ett mejl med rubriken familjedokument. I det här mejlet så beskriver Charles hur Laurie har börjat tala om människor som andar, ljusa eller mörka. Han vädjar till mottagarna, citat, hon kallar min dotter en mörk ande, snälla hjälp henne, slutcitat. Till det här mejlet så fanns en lista bifogad. Där var vänner och familjemedlemmar kategoriserade efter andlig status. Några betecknades som ljusa andar och andra som mörka andar. Det var en skala och varje person hade fått en specifik siffra. Till Colbys fasa stod också Tiles namn med på den här listan. Hon var listad som en 4,1 mörk ande. Av mejlet framgick att det var Chad som försett Laurie med listan. Det var han som satt och kategoriserade människor i deras närhet, placerade dem i fack som goda eller onda, ljusa eller mörka.
Dags för påskfix. Hos Gemofix kan du köpa 7 kilo NPK-gödsel för bara 139. Extra öppet hela påsken. Gemofix lågprisbyggmarknad.
I september 2019 börjar fler reagera. Tystnaden lägger sig över 17-åriga Tyle och hennes lillebror Joshua som är 7 år. När familj och vänner kontaktade Laurie och frågade var barnen var fick de svepande förklaringar. Hon sa att Tyle börjat på college, att hon behövde avstånd och ville leva sitt eget liv. Ibland hävdade hon att Tyle inte mådde bra och därför inte ville prata med någon. För Joshua gav hon andra svar. Att han var hos en vän. Att någon annan tog hand om honom för en stund. Men berättelserna höll inte. De ändrades från gång till gång. Och människor i Lauries närhet började ifrågasätta. Särskilt alarmerande blev det för Kay och Larry, Joshuas morföräldrar. De hade haft tät kontakt med pojken. Ofta pratat med honom i telefon och haft en stark relation. Plötsligt fick de inte längre tag på honom. Till slut gick Kay och Larry till polisen i Ricksburg, Idaho. Det var i slutet av november 2019. De anmälde sin oro och krävde att myndigheterna skulle kontrollera barnens välmående. När utredarna kom hem till Laurie och Chad den 26 november 2019 blev det snabbt tydligt att något inte stämde. Barnen var inte där. Laurie gav snabbt bort förklaringar. Hon hävdade att Joshua var hos en väninna. En kvinna som familjen kände väl. Men när polisen följde upp visade det sig att det var en lögn. Väninnan berättade att Laurie bett henne säga att Joshua var där, trots att hon inte sett pojken sedan i september. När polisen återvände till huset i Ricksburg, bara några dagar efter den första välfärdskontrollen, möttes de av ett kusligt tomrum. Laurie och Chad var borta. De hade packat ihop sina tillhörigheter och försvunnit spårlöst. Polisen i Ricksburg gick ut offentligt i december 2019 och meddelade att både Tyle och Joshua var försvunna. Snart plockades fallet upp av nationella medier. Bilder på barnen syntes på tv-skärmar och löpsedlar över hela USA. Samtidigt började utredarna följa spår över hela landet. Telefonsignaler, kreditkort och resehandlingar undersöktes. Men Laurie och Chad hade nästan inte lämnat några digitala fotavtryck. I slutet av januari 2020 fick utredarna ett genombrott. Paret befann sig på Hawaii. När medierna hittade dem på ön levde de som om ingenting hade hänt. Bilder på Laurie och Chad spreds där de gick hand i hand på stranden. När reportrar ställde frågor om Tyle och Joshua vägrade de att svara. Samtidigt ökade pressen från myndigheterna. En domstol i Idaho beordrade Laurie att visa upp sina barn för sociala myndigheter senast i slutet av januari 2020. Den bestämda dagen kom, men inget hände. Laurie dök aldrig upp med sina barn. Kort därefter greps hon på och Hawaii. Lori vägrade konsekvent svara på frågor om barnen. Hon sa ingenting, vägrade förklara och försökte gång på gång undvika alla direkta konfrontationer. Utredarna tvingades därför lägga pusslet själva. De fokuserade på att kartlägga barnens sista kända rörelser. Och snart stod det klart att en kombination av fotografier, vittnesmål och digitala spår var nyckeln till sanningen. Den 8 september 2019 kom det sista säkra livstecknet från Tyle. Lori, Tyle, Joshua och Alex besökte tillsammans Yellowstone National Park. På en bild från den dagen står Tyle bredvid sin lillebror och Alex. Hon ler, ser ut som vilken tonåring som helst på en familjeutflykt. Ingen kunde då ana att det var sista gången hon skulle synas i livet. Efter den dagen försvann hon helt. Varken vänner, familj eller skolpersonal fick någonsin kontakt med henne igen. Den 23 september, cirka 2 veckor efter att Tyle setts för sista gången, kom nästa avgörande pusselbit. Joshua fotograferades i sitt sovrum hemma i Rexburg, klädd i pyjamas. Det är den sista kända bilden av honom. Dagen efter, den 24 september, försvann han ur skolans register. Lori hade meddelat skolan och tagit honom ur undervisningen för att istället undervisa hemma. Det var nu polisen fördjupade sig i mobiltelefonerna som tillhörde Alex, Lori och Chad. Och ett spår stack ut. Alex, Loris bror, hade befunnit sig vid Chads bostad vid 2 mycket speciella tillfällen. Den 9 september, samma dag som Tyle fotograferades för sista gången, och den 23 september, samma dag som Joshua fotograferades för sista gången. Vid båda tillfällena registrerades hans telefon på samma plats i Chads enorma trädgård under längre perioder. Just där man senare skulle göra det avgörande fyndet. För utredarna blev det tydligt. Chads trädgård var mer än bara intressant. Den var central. Man ansökte om husrannsakan och planerna för en genomsökning började ta form. Snart skulle sanningen komma fram ur marken. Fynden bekräftade det som många fruktat. Barnen var döda och hade legat gömda på Chads mark hela tiden. Utredarna fann först 7-åriga Joshua insvept i plast med tejp runt mun och händer. Bara några meter bort grävde de fram resterna av Tyle. Hennes kropp var så illa åtgången, bränd och sönderhackad, att det var svårt att fastställa en exakt dödsorsak. Men fynden talade sitt tydliga språk. Båda barnen hade blivit brutalt mördade. Utredningen pekade nu i flera riktningar med 3 namn som stod i centrum. Lori, Chad och Alex. Ja, när barnen hittas så misstänker man ju Alex, Chad och Lori. Men Alex, han är död när de hittas. Han dog i december 2019. Han hade plötsligt kollapsat och avlidit i sitt hem. Dödsorsaken hade angetts som blodpropp i lungan. Men för många blev det här liksom ett frågetecken. Vi har ju flera som har dött. Vi har Charles som blev skjuten av Alex. Vi har Chads fru som dog av så kallade naturliga orsaker. Och nu har även Alex dött 3 månader efter att man tror att han har dödat barnen. Så utredarna har ett väldigt stort fall att titta på. Man har dödsfall som man måste gå igenom igen. Och man misstänker ju Lori och Chad. Något enormt. Efter fynden på gården uppgraderades anklagelserna till mord och konspiration. Det vill säga att Lori och Chad planerat brottet tillsammans. Chad grep samma dag som kropparna hittades utanför sitt hus. Han stod i trädgården, såg poliserna arbeta och fördes bort i handfängsel. Nu var det två människor kvar som kunde ställas till svars. Alex roll blev aldrig fullt utredd, men hans digitala fotspår och vittnesmål från människor runt Lori och Chad gjorde att åklagarna kunde måla upp en bild. Han hade varit den som utfört handlingarna, men på uppdrag av Lori och Chad. Den stora frågan, varför? Trots att både Lori och Chad hela tiden förnekade att de haft något med morden att göra, staplades bevisen på hög. De tekniska fynden talade sitt tydliga språk. DNA från Lori och typen runt Joshuas avlidna kropp. Och spår från Tyle på verktyg i Chads förråd. Och därtill kom den digitala kommunikationen. Hundratals sms och mejl där Lori och Chad beskrev människor i termer av mörka och ljusa andar. Där barnen benämndes som besatta och där de diskuterade behovet av att eliminera hinder. Det blev omöjligt att blunda för sambanden. De talade ofta om att människor kunde bli besatta och förlora sin själ. I den logiken blev Tyle och Joshua hinder för den framtid paret ville skapa. Barnen var inte längre barn. De var zombies som måste elimineras. Den religiösa retoriken blev därmed ett verktyg för att rättfärdiga det ofattbara. Lori och Chad kom inte bara att stå åtalade för morden på barnen. I samband med mordutredningen började polisen nysta bakåt i tiden. Runt Lori Wallow och Chad Dable fanns inte bara två döda barn. Det fanns också flera döda makar. Tammy Dable, Chads tidigare hustru, dog plötsligt i oktober 2019. Den officiella dödsorsaken skrevs först som naturlig. Men i det här skedet grävde man upp Tammys kropp och gjorde en obduktion. Rättsläkaren fann tecken på kvävning, inklusive blåmärken på armar och bröstkorg, som stämde med att någon hållit fast henne. Experter vittnade i efterhand om att Tammy blivit mördad. Detta stärktes av att Chad, bara 2 veckor efter hennes död, reste till Hawaii och gifte sig med Lori. Vigselringen hade inhandlats innan Tammy dog. Tillsammans med det tillkom också sms och mejl där de diskuterat att Tammys tid snart var ute. I maj 2023 fann juryn Lori skyldig till mordet på sina 2 barn, Tyle och Joshua, samt till konspiration för mordet på Tammy. Obduktionsrapporter, mobilspårning och digitala bevis hade vägt tyngre än hennes nekande. I juli samma år fastställde domaren straffet. 3 livstidsstraff utan möjlighet till frigivning. Hon skulle aldrig mer kunna återse världen utanför fängelsemurarna. Men det är inte slut där. Åklagare tog upp fallet med Charles, hennes make som skjutits till döds sommaren 2019 av hennes bror Alex. I rätten målades Lori upp som den som planerat och manipulerat fram mordet. Våren 2025 dömdes hon till ytterligare 2 livstider för konspiration till mord. Chads rättegång inleddes våren 2024. Och precis som i fallet med Lori radade åklagarsidan upp flera bevis. Barnens kroppar i hans trädgård, Tammys misstänkta död och de religiösa tankarna om mörka andar. I maj 2024 föll domen. Skyldig till mordet på Tyle, Joshua och Tammy samt för konspiration. När det blev dags för straff på följden tog juryn det sista steget. De röstade för dödsstraff. Den 1 juni 2024 fastställde domaren att Chad skulle avrättas. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.